Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hej och välkomna tillbaka till Poddplats H, en podd om hockey i allmänhet och IF Björklöven i synnerhet. Och ni lyssnar på avsnitt nummer 32. Hur är läget, Josef?
Det är ganska bra. Jag har just kommit hem efter att ha varit på Stora Valla och se Degerfors slå IFK Göteborg. Så ur den aspekten känns det alldeles prima. Det börjar dra ihop sig till avgörande där. Det kommer jag nämna om lite senare. Men i övrigt så, det är ju vardag, det rullar på och det börjar bli mörkt. Men hockeyn är ju rolig, så det är ju bra på det sättet. Själv förresten?
Jo, men tack. Jag ska väl inte klaga allt för mycket, tycker jag. Jag slumrade till där på soffan efter man hade fått is i middagen och så. Det var väl inte riktigt planenligt vad jag hade tänkt ikväll. Men det var ganska skönt att slumra till en stund. Hade igång hockey torsdag på tvn och det hände inte så mycket. Det var Örebro Färjestad som var huvudmatch ikväll. Stod 0-0 efter två perioder. Sen där i tredje perioden då gnuggade jag igång ögonen och kikade lite grann. Och då matchen vaknade till liv också. Och så att jag har slumrat mig igenom den matchen. Och sådär. Men annars är det bra. Ska inte klaga. Ja, i alla fall. I dagens avsnitt så ska vi prata om de här två spelade matcherna vi haft. Tingsryd hemma förra fredagen. Och då AIK i onsdags. Sen ska vi titta då lite grann på de matcher som vi har kommande, primärt då Djurgården som vi möter idag när ni hör det här, och sen har vi Västervik borta och Almtuna hemma kommande nästa vecka. Vi ska även kasta oss in och titta lite grann hur det går i division 1 norra, och förutom sen övrig idrott som vi tar där mot slutet, så har vi en liten hyllning till Börje Salming inlagt också. Men jag tänker att vi tuffa igång bara, helt enkelt.
Absolut. Ja. Vi önskade oss två hemmavinster senast vi pratades vid. Och det fick vi också. Vi vann mot Tingsryd hemma. Vinst med 4-1. Och Nick Schilke gör hattrick. Och det tänker man, det är ju roligt. Det är ju inte superofta det händer så. Att det lossnar till det. Men det, ja, återigen, jag ska inte säga det satt långt inne, men det var ju ändå på något vis att det, ja, man tänkte, ska det här nu rulla iväg så att det ändå kommer att bli att det är jämnt i slutet, fast jag tycker att vi ändå borde vinna. Hade du samma känsla eller?
Jo, lite så vart det väl. Man är väl alltid nervös när vi möter lag som man tänker ju att vi ska slå rakt upp och ner, för det är i alla fall den synen jag har på oss. Så här, vi fick ju en smakstart efter drygt 2,5 minuter spelat när Alexander Wiklund kunde dunka in en puck som varit lite förlupen där efter lite trassel där Så det var ju tacksamt. Men vi fick inte hålla i den ledningen så länge innan då Tingsryd kunde kvittera. Och som då sen stod sig det perioden ut. Men sen började ju egentligen våran stjärnkedja och våran första lina började ju tugga igång där. Och kom in lite mer på insidan.
Mm.
Och kunde därav skapa väldigt bra målchanser. Och dessutom så kunde ju Schilke dunka in ett par puckar för oss. Så. Men jag tycker väl inte sådär. Jag tycker fortfarande det var lite runt och lite utsida från Björklövens del. Däremot så tycker jag att vi har väl trampat igång skridskoåkningen betydligt bättre. Så att, och det gör ju att det skapat de här ytorna för att kunna ta sig in i mitten lite grann också. Lite mer än vad vi har lyckats med tidigare.
Ja, definitivt är det så. Tempot är ju allt i en sån skridskodriven liga som jag tycker att hockeyallsvenskan är. I någon mening är väl all hockey så, men det är också. Har man inte riktigt tempo, då funkar det inte riktigt. Sen tror jag också, i samband med deras kvittering i första perioden där, så skadade sig ju Jakob Olofsson. Jag tror att det störde oss också. För det är ju en märklig situation. Alltså att det är ju ingen situation som någon rår för, i meningen att någon gerillar någon med flit. Vilket jag i och för sig då tror att folk inte gör särskilt ofta. Men alltså det är liksom en krock. Alltså det är ju Rahimi väl som tacklar deras snubbe. Och klubban flyger upp i huvudet på Olofsson. Men visst är det så att spelare alltid ansvarig för sin klubba?
Jo, det är ju, regeln är ju skriven så att det finns ju som egentligen inga förmildrande omständigheter. Vilket på något sätt man skulle kunna tänka att det här skulle kunna vara att den här spelaren blir tacklad och därmed inte kan liksom... Det är en sak om de jagar kappen spelare och ska lyfta klubban och de missar den och slår upp den i ansiktet eller så, vilket händer jätteofta. Men i det här fallet så är ju den spelaren som då i sådana fall ska ha haft hög klubba blir ju tackad i samma situation. Och det är otroligt olyckligt, men jag tycker att det finns som inget tveksamhet i just tolkningen kring regeln där. Och den tar väl fruktansvärt hårt den där smällen, eftersom att han inte är med i laget eller har varit med sedan dess.
Nej, precis. När man tittar på det efterhand så känns det som att, det blir ju en hävstång. Så att det blir som en snärt, och så är det väl klart att ta det precis exakt så gör det ont. Att det inte blir utvisning är en sak, men jag tycker att det är anmärkningsvärt att två domare inte blåser. Alltså huvuddomare, du måste ju blåsa av honom, han ligger ju ner. Så att de tillåter att kvittera, det är ju praktiken ett powerplay. Och Björklöven hade ju pucken vid något tillfälle, så att de inte blåser tycker jag är jättemärkligt. Eller det är för dåligt, men du ska blåsa, punkt.
Vid huvudskada ska de ju blåsa. Det är en sak om de går ner i skotttäck och får ont, om det inte har tag i huvudet. Då. Men när det är huvudskada så är det ju sagt att de ska blåsa. Så att jag tycker att det är väldigt märkligt att de inte blåser. En annan detalj i det här när spelet ändå fortsätter, det är att jag tycker att sargstudsen nere i hörnet för Rahimi, eller det som gör att han missar pucken helt och hållet, det är att det är någon otroligt märklig sargstuds där. Alltså även om de träffar i skarven i dörren eller någonting där ismaskinen åker in och ut, som gör att pucken får en sån märklig studs som gör att Rahimi liksom tappar pucken, och sen lyckas de då... Daniel Örn tror jag det är som lyckas dra in den till han som då sen gör målet där. Och det är ju ingenting för Diori att göra i det läget. Det är ju det är svårt. Det är från nära håll och det går fort där.
Ja.
Så att den kan vi inte lasta honom för, så att säga.
Men man har ju ett blad mer än oss.
Ja.
Så enkelt är det. Och jag håller med om sargstudsen. Utan den så blir det ju inte mål.
Nej.
Utan det blir ju på det sättet. Men det är klart att det är frustrerande. Och det var ju, måste man ändå säga, roligt att lyssna på Alexander Wiklund när han skulle intervjuas i paus där. Både att han fräs till ordentligt mot domarna att de inte blåste, och sen så, men vad är det för chatter?
Ja.
Alltså att han är märkbart irriterad på att den där situationen, alltså hela den situationen. Det är ju, ja men, man är påkopplad och det är roligt att det märks. Det är ju, ja det är roligt. Med folk som vågar säga vad man kanske tänker just där och då, så inte sitter rätt och lagt jämt.
Ja, precis. Men sen började Nicholas Schilkey show, får vi väl ändå säga. När han trampade igång den andra perioden ordentligt. Eller hela hans lina. Jag tyckte att de har kommit igång bättre och bättre här. Och hittat mer ytor inne i boxen mera än att det har varit lite mycket utsida. Som jag tycker har varit ett problem under ett par matcher här. Och framförallt de matcher som vi har förlorat, så tycker jag att det har varit väldigt mycket utsida. Men det gäller att kunna hålla i det också. Att inte falla tillbaks och hålla sig. För blir det mycket utsida, så det är det bästa som finns som motståndarlag att försvara sig mot. Lag som bara vill åka på utsidan.
Ja, men vi har ju tjatat om det 100 gånger. Att det är för runt. Det är för runt och för utsida. Och jag säger inte att vi är för bekväma, för det är ju ingen som tänker så. Men det blir så.
Mm.
Av någon anledning. Och det är ju liksom, hör ihop med hur vi jobbar på med skatingen. När vi trampar på lite hårdare, så är det lättare att ta sig fram. Men det fick ju till följd i alla fall att Olofsson utgick ju. Så att nu är vi ju gubba kort.
Mm.
På centersidan. Så vi utgår ifrån att Kente har sina krokar ute. Vi lånar in Oliver Johansson. Han sa ju själv att han helst skulle vilja köra center.
Mm.
Så jag tycker väl att det kanske han skulle få ta och prova med. Men oavsett vilket, innan du kom in, att jag tycker han har som sett bättre och bättre ut. Han börjar bli varm i kläderna lite grann. Vore roligt om han fick börja producera lite poäng också.
Ja, och där tror jag att det är som jag tror vi sa det ganska tidigt när det var klart med att han skulle spela med oss, att vi får ha lite tålamod med honom. Dels hans första match hade han spelat match kvällen innan med Timrå mot Skellefteå, så att han klev väl i princip att ha bussen på vägen ner.
Mm.
Och så att jag tror att, men jag håller med dig, jag tycker att han har varvat igång lite mer. Däremot så kan jag tycka att han är lite, jag upplever att han är väldigt puckkär, att han håller i pucken lite extra. Så, och det tyckte jag man såg nu i matchen mot AIK, att han höll i pucken lite extra. Men det behöver inte vara negativt på så vis, men jag tycker att han har börjat trampa igång igen, han har fin skridskoåkning och jag tycker att han har kommit in på ett bra sätt och så, och som du säger så får vi hoppas att han börjar producera lite poäng också här så småningom. Och som det är just nu så spelar ju Alex Hutchings center.
Mm.
Och det är väl ingenting som, det behöver inte vara något negativt så. Jag tycker att Hutchings är en väldigt smart spelare. Vi har ju pratat om att han kanske är en sån som kommer in under skinnet på motståndarspelarna, men jag tror att han är även en smart spelare som kan hantera och spela center också, även fast han brukar spela vinge. Så att av det han har spelat, så tycker jag inte att han har gjort bort sig i alla fall. Jag upplever inte att det har varit ett problem. Sen är det klart att hela den linan blir lite mer att de kanske tänker sig för hur de spelar. Men han har ju spelat med Postler och Bengan, som jag har förstått det. Och, så att han har ju en bra omgivning också att få växa in i sin roll som center. Om det nu är tänkt att han ska fortsätta som det.
Ja, det vi vet ju inte. Hur det där kommer att bli. Vi utgår väl på något vis ifrån att, alltså Kente håller ju alltid ögon och öron öppen. Så är det ju, det vet vi att det är. Men vi vet ju inte heller status på, jag menar, säg på Olofsson. För vi har ju ingen aning om vad han har för skada. På det sättet. Eller ja, det kanske vi har, men det är inget vi säger. Men det spelar ingen roll. Alltså vi gissar ju att det inte är allvarligt i alla fall, att han kommer att komma tillbaka i någon slags närtid.
Mm.
Hur som helst. Så att vi behöver ju liksom både vara kall. Vi kan ju inte värva på spelare, men vi är kort om gubbar ett par veckor. Ja, men vi kan ju inte värva spelare då, utan vi måste ju se över tid.
Mm.
Ja, det har varit kanske rörigt, men vi de kommande matcherna som vi kommer in på här strax, så är vi ju inte fullt upp, såklart.
Nej. Precis, och det öppnar ju upp sig då att för en sån som Elliot Ekefjärd till exempel får ju kanske ta mera utrymme och mera plats. Och även att det kanske öppnar upp sig så att Karl Holmner här i stan får kliva in och spela någonting också. Det får vi se hur det artar sig. Noterat också från AIK-matchen var ju att Jesper Lindgren utgick. Vilket, och han kom sen heller inte tillbaks. Det var en smäll där vid vårt egna bås där man såg att det tog illa. Han grinade illa och klev ut i båset och lämnade sen båset, gick in i omklädningsrummet. Sen kom han aldrig tillbaks mer. Så det är ju tufft. Men då har vi å andra sidan så har vi ju, vet vi nu att Kim Johansson börjar vara nära comeback igen. Han har tränat med röd tröja, men nu har han väl tränat utan röd tröja.
Ja, ja, han har ju rätta färgen så. Så att han, jag tänker att vi utgår ifrån att han spelar helgen.
Mm.
Kim alltså. Och då har vi med Ljusel så har vi ändå så att vi kan vara full backbesättning. Alltså ha sex backar.
Ja.
Ombyta, så att just det ska inte vara några problem. Det sägs också att han, att Vaino, vi avrundar bara. Tingsryd, vi vann 4-1, tack för det. Skilke hattrick, jätteroligt. Och så går vi in på AIK-matchen. Där jag tycker Vaino visar ju inte bara den här liksom fint när han drar på offensiva blå, men det är ju en sån här grej som alla spelare gör inte så. Vikna axeln och så gå på andra sidan, så och sen blir det extra roligt när deras kille ramlar.
Mm.
Såklart. Men han har sett bra ut på träning och såg bra ut på träning idag. Enligt de kontakter som vi har. Och det fick vi också reda på som sagt att Kim Johansson inte har röd tröja längre. Men Lindgren och Olofsson är ju borta.
Mm. Ja, jag tyckte just den situationen tog upp, jag tycker den var otroligt intressant. Och precis som du säger så är det ju att just att AIK-spelaren ramlar också. Men den där klassiska finten, issvepen, som man kan nyttja i så många klubbsporter. Så det är fantastiskt roligt att se den. Men sen är det jag slås av med Vainio, som jag tycker man fick se glimtar av i fjol. Han spelade inte så mycket i fjol. Och sen när han väl var tillbaka så var det som att det var inte den riktiga Vainio som man fick se tidigt på säsongen då. Men han har ett snabla klipp i sina första skär alltså. Han är ruskigt explosiv när han väl sätter fart där. Och det tycker jag han visar flera gånger. Det var flera gånger han liksom gjorde de där små korta accelerationerna för att skapa sig yta och sådär och åka sig fri och sådär. Så att han... jag hoppas nu innerligt att han får hålla ihop och vara pigg och få fortsatt speltid också och förtroende. Det var en sak som jag slogs av. De fick ett powerplay AIK rätt tidigt i matchen där Vainio slutade åka skridskor i hemjobbet. Han vid egen blå ungefär, då började han ställa sig och åka med bara och titta liksom mot pucken. Varpå det kommer en AIK-spelare och åker bakom honom som det slutar med att han hakar upp. Jag tyckte väl att hakningen i sig var kanske inte så grov. Men det slutar med att AIK-spelaren ramlar och åker ner i kortsargen. Och jag tänkte att ja, det här kan lika väl bli straff. Men det vart det inte, utan det vart en utvisning på Vainio. Det är sådana där saker man önskar att han skulle städa bort. Att göra färdigt, vri på huvudet och göra jobbet klart. För den där situationen behöver inte uppstå för överhuvudtaget om han bara fortsätter åka skridskor lite till och vrider på huvudet. Han har några sådana små saker som, och vi kanske får leva med att han har de sakerna då han levererar som han gör offensivt och med sin tekniska skill, om vi säger så, och sin skridskåkning. Men det känns som att det är inte jättestora grejer han behöver, eller svåra och avancerade grejer han behöver rätta till för att få ordning på det här. Utan jag tycker att det är så små saker som han kan städa till. Och jag tror säkert att de pratar med honom dagligen om det här också. Att han ska tänka på några små saker som, för att få till det defensiva jobbet också.
Ja, verkligen. Ja, men som du säger, gör färdigt. Och det handlar väl också om att vi kanske värdera lite också. Vi har ju tidigare sagt att han har kanske emellanåt har känts lite vårdslös, alltså med sig själv.
Mm.
Alltså det är en anledning till varför han kanske har blivit skadad ibland. Att du ska inte vara rädd och försiktig så, men du måste ändå tänka dig för, så att säga.
Mm.
Lite grann så. Nej, men det var ju liksom programenligt mot Tingsryd då, så vi är inne på åka matchen 5-2. Och Schilke, han tänkte att det här hattrick är ju kul, jag gör en gång till. Så nu har vi ju faktiskt så en björklövare efter 9 matcher som leder poängligan på 13 poäng. 8 mål och 5 assist på 9 matcher. Det är ju otroligt bra. Och jag hoppas säga, man minns ju inte när någon lövare ledde någon poängliga sist. Det kan ju vara på Sarsas tid, hålla på sig. Men det är ju jätteroligt. Jag minns att vi sa det när han kom in sist utav importerna. Och liksom, då också liksom kontakter och rapporter från träningar och första träningsmatch, så tänkte man det kanske är så att han kan vara bäst utav dem allihop. Och nu behöver man ju inte gradera så, och säsongen är ju ung. Men han ser ju väldigt fin ut. Måste man ju säga. Snabb release och skjuter hårt. Liksom. Det är otroligt roligt.
Jag tycker han och Weigel påminner lite grann om varann. Hur de, liksom, de är ungefär jämnstora. Skillnaden är då att Schilke är rightare. Men liksom de visiret lite högre och sådär. Ja, de påminner lite grann om varandra. Det har varit någon gång jag tänkte jaha, det var Weigel, det var inte Schilke, så där, när det har bara varit någon åkning så där. Men jag tycker ju att Schilkes, om det blir hans om det var hans tredje mål där han trampade in i mitten och hängde in, det som Nörsterbösen slog in,
ja precis,
om det var hans tredje mål. Den prestationen av Schilke. Han gör en acceleration där när han är i toppen på slottet, kan man väl säga, där inne i boxen. Där han trampar till ett par skär extra där för att skapa sig en yta precis innan han skjuter. Det är sådär, många gånger när man ser spelarna åka de där bågarna så det blir ingen större fartökning. Utan det är mer att backen inte är. Men här hänger som backen med, eller försvarande spelare hänger som med honom. Vilket gör att han gör den här accelerationen mitt i den här åkningen som skapar den lilla yta han behöver för att kunna knäppa iväg skottet. Och den sitter ju rätt uppe i krysset eftersom att pucken kom ut lika fort igen. Så det var ett ruskigt fint hockeymål och en fantastisk individuell prestation på det. De andra målen är ju, första målet han gör är väl en passning ifrån Nörsterbö.
Nej, Jesper Lindgren tror jag.
Jesper Lindgren som drar in den där. Ja.
Ja, och det måste man också säga att det är ju otroligt fina handleder.
Ja, precis. Liksom det är målet jag tänkte på. Det är Scott Poulis mål. 2-0 målet är det jag tänker på. Det är Nörsterbö som passar in. Där står med 2 stycken lövare i princip i målgården och kan raka in den pucken.
Nej, men det är ju jättefint. Och också det som det blir det här naturliga målskyttet, ja, men han gör inget fancy pencil, men han skjuter så det blir väldigt snyggt. Det verkar som att han tycker att krysset är där de ska sitta, eller högt i alla fall. Men jättefina avslut. Ja, men det är otroligt roligt och bra öga att värva en sån här kille.
Det är det. Och konstatera också att Vainio har 2 ass till 2 av hans 3 mål som han gör.
Och liksom, tänk man också på poängproduktion, så Weigel har ju producerat nästan 1 poäng per match, alla assist givetvis.
Ja.
Tänk om Weigel kunde skjuta, vilken spelar.
Han sköt väl någon gång i den här matchen också, tror jag.
Ja, man blir förvånad varenda gång det händer. Ja, eller kan ju han skjuta, men han väljer att ofta att inte göra det, men jag skulle gissa att han har ju bränt lite lägen. Så skulle man fråga han själv så skulle han ju säkert säga att ja, men åtminstone 3-4 mål skulle han ha gjort, och det kommer säkert att lossa med. Men du vet, om han snittar 1 ass per match så får man ju vara nöjd. Dunkar ju 50 assist på en säsong.
Verkligen.
Så det får man ju säga. Nej, men vad har vi att säga om AIK-matchen? I alla fall innan tänkte man att vi minns ju givetvis 0-4 borta på Hovet. Vad blir det här? Men det är, jag tycker att ju längre matchen led såklart. Vi har ju den här spetsen i våra, inte minst i våra importer. Vi är över tid och i längden vi är tyngre och vi är starkare och trampar lite hårdare. Så att, ja, men vi är helt enkelt ett bättre hockeylag än vad de är.
Ja. Någonting som jag funderade kring lite. Vi hade ju ett par powerplay i den här matchen. När vi ledde med 2-0 så hade vi ett powerplay som inte alls såg bra ut. Vi slog bort en del puckar. Vi kunde vinna teckningen i anfallszon, men ändå liksom inte kunna förvalta det läget. Det är klart, när vi leder med 2-0 och det blåser lite vind i segeln som, och dras åt rätt håll, så funderar man inte så mycket på det. Men jag kan tycka att det är lite oroande att det fortfarande ser så dåligt ut som det gör i powerplay. Visst, vi har gjort powerplay mål och det har lossnat så, men det är ju små glimtar som kommer lite nu och lite då. Det är liksom inget. Jag förväntar mig inte att vi ska göra mål i varenda powerplay, men jag tycker att vi ska kunna få till ett, att kunna ställa upp ordentligt. Nu vet jag att AIK är tvåa i boxplay-ligan bakom Djurgården. Mm. Så det är väl, det är klart att det är inget lätt lag, men det kommer aldrig att vara lätt någonsin. Men vi måste kunna börja utnyttja special teams också. Och framförallt vårt offensiva när vi får powerplay, med tanke på den spets vi har i laget, så tycker jag att det ska inte vara ett problem att kunna komma in i anfallszon med pucken ordentligt och att kunna ställa upp ett ordentligt spel. För oavsett, nästan oavsett hur mycket press boxen sätter, så ska vi kunna, med ett par snabba passningar, ska vi kunna få ordning på och kunna ställa upp ordentligt så att de backar av. De blir lite trötta på kort tid och att de slutar tokåka så mycket. Men det är det. Hamnar vi mycket med ryggen mot banan och vi skickar dem i runden och så där framåt där, då blir det inte ordnat. Och då vågar ju dessutom boxen kliva ut och sätta mera press också. Så att jag tycker att det finns fortfarande en hel del att hämta i powerplay-spelet. Men jag ser någon sorts skillnad. Det är inte lika mycket dropp genom mitt zon heller nu, utan det är mer att vi passar lite mer i sidled och kommer med fart in i anfallszon, så att vi i alla fall kommer in i zon ordentligt. Jag tycker alla de här dropperna som har varit, att någon gubbe ska åka sig igenom, tycker jag inte har funkat över tid.
Ja, men framförallt inte på ett samlat försvar. Jag tycker ibland är det som att en del, men både Weigel och men flera andra, liksom, ja, men allvarligt talat, hit med pucken. Och så bara åkte de in och så ställde de upp. Och det, så ska det ju vara. Jag tycker att vi kan väl inte sitta här att vi ska kräva en viss procent, men alltså det är ju inte orimligt att tänka att Björklöven ska göra mål vart fjärde powerplay, 25%. Det tycker inte jag är orimligt någonstans.
Nej, det tycker inte jag heller. Inte med den trupp vi har, absolut inte.
Och sen så kan jag tycka, i flera matcher så har vi varit nära. Alltså nära är ju nära, och det är ju inga mål. De räknas lika lite som det, vi har ett jättedåligt powerplay. Men sett över tid så tänker jag att du kan inte ha otur eller ställa upp och ha ett bra powerplay. Det var ju någon match där, ja, men det var ju Polilinan var ju inne, det var hela 2 minuter. Vann första tecken var det väl, och så kom de aldrig ut ur zonen fler gånger. Utan, och då, jag menar, en sån gång kan det ju lika gärna bli mål. Jag tycker också i matchen mot Vita Hästen borta hade vi i tredje perioden, hade vi också ett bra powerplay som var nästan 2 minuter anfall. Jag menar, en sån gång kan ju lika gärna bli mål. Det vin ju runt stolparna, och det är ju nära. Nära är lika lite mål som jätte, inte nära. Men du fattar vad jag menar.
Jo.
Så att vi har sparkapital, men det är ju, alltså jag skulle bara vara mer orolig om det såg bara kast ut hela tiden. Om vi aldrig etablerar och vi inte skapar någonting.
Nej, det håller jag med om. Och vi lyckas ju ändå. Det jag har sett nu när jag har suttit och sett en hel del SHL-matcher också. Nu ska vi inte jämföra rakt över så. Men det jag tycker man ser en skillnad, det är liksom, ja, men bryter de pucken i, alltså om det blir en misslyckad rensning till exempel, eller någonting, att de bryter pucken i mittzon eller på sin egen blå linje till exempel, de vänder ju direkt. Oavsett om spelarna byter eller inte, så vänder de ju oftast i princip direkt, för att tiden går och det går inte liksom att vi ska åka hem och ta burskydd, att det ska åka sig rätt bågar och allting. Och det tyckte jag vi såg även liksom under, ja, rekordsäsongen. Nu ska vi inte försöka prata så mycket om det som har varit, men jag tyckte att där var Björklöven mera vända direkt in i anfallszon, fortsätta etablera. Jag kan tycka att det har blivit som att det har gått lite grann i, att det har blivit lite krampaktigt, att vi måste hem, ta burskydd, komma rätt bågar så vi får åka upp rätt. det tycker jag är en stor skillnad mot SHL-lagen. De allra flesta vänder direkt och får pucken. Det är liksom inget att någon måste komma rätt på, utan då blir det mer att den individuella kreativiteten får ta plats och att man åker. För jag menar, de vet ju vilka positioner de ska spela på när de väl kommer in i anfallszon. De har ju en idé i sitt powerplay vad de ska göra för någonting. Jag tycker att det skulle Björklöven också kunna göra mycket, mycket bättre än vad vi gör.
Ja, man skulle ju kunna tänka ibland att ja, men kör mer instinkt. Det är klart att vi ska ha struktur och ordning, men det får inte vara för mycket heller. Att du måste göra exakt på vi säger. Nu säger vi ju inte att det är så, för det vet vi inte. Men man kan få den känslan ibland, jag håller med det. Ibland, kör bara. Det är ett blad ledigt jämt, så kör vi på det. Mm. Typ. Ja, men det var jätteskönt med 6 pinnar in, det måste man ju säga. Att nu börjar ju det ordna till så. Tabellen ser ju, börjar se trevligare ut också. Och vi fortsätter att börja prata, tänka och prata om kommande matcher. Eller vad säger du?
Jajamän, det gör vi.
Det är stormatch på gång. Djurgårdens IF på Hovet. Den här matchen var ju en av de första som man tittar till i spelschemat när det var klart att när är den. Jag har som en hypotes att jag ska dit. Eller jag tänker mig dit. Men vad tänkte du inför en sån här match?
Ja, jag hoppas ju att vi kan komma ut påslagna. Jag gissar att järnkaminerna kommer att dra på allt de bara kan från sitt håll på läktaren. Och jag hoppas verkligen att vi kan hantera det. För det kommer ju säkert att vara ruskigt hög fart från Djurgården i starten på matchen. Och att vi kan hantera det och stå emot. Klyscha, jag vet. Men det jag tror att starten på matchen är superviktig. Jag tror att kan vi stå emot bra där och att vi även kan liksom anfalla på dem och skapa bra lägen för oss själva, så tror jag att vi kan skapa lite oreda för dem och ta oss därifrån med 3 poäng. Men jag tror att det kommer att bli en tight batalj. Det törs jag nästan säga rakt upp och ner. Att det kommer att bli en tight match. Jag hoppas inte och tror inte på någon utskåpning åt det ena eller andra hållet, utan det gäller att vara påslagen. Jag har svårt att se att man inte ska kunna vara påslagen till en sån här match faktiskt. Jag tycker att järnkaminerna tycker jag är en av de bättre supporterklubbarna i landet, både på fotbollssidan men även på hockeysidan såklart.
Nej, men det är väl så här att när de samlas är de bäst i Sverige. Mm. Det kan vi liksom erkänna bara här rakt upp och ner här och nu. Vi kan ta det från lite från vänster. Det var ju en massa år sedan när jag var på järnkaminernas dag i januari den säsongen, vilken det var. Men vi hade Alexander Hellström spela i Örebro och de mötte Örebro. Och då ledde Örebro med 3-0 efter 10 minuter vad det var. Och då, vad jag bland annat minns var ju att det vart ju grinigt då. Såklart, alltså Djurgården var ju grin och då var det ju en fight mellan Alexander Hellström och vem det var, så det kommer jag ihåg. Nej, men det var ju ett stort tifo och det var ju bra drag. Sen så var det väl lite segare såklart när Örebro tog ledningen, men det sjuka är ju att vad jag minns av den matchen är ju Djurgården är ju inne i virket från 3-3. Alltså de kämpade, nötte sig in i den matchen, så att det ja, det är vad det är. Men det ska bli otroligt intressant. Jag tycker det är intressant om man tittar på poängligan, så är ju ingen djurgårdare topp 20. Bäst är ju gamle bekantingen Olle Liss.
Mm.
Och han ligger på plats 23 i poängligan med 7 poäng på 9 matcher. Så och ändå leder de tabellen då. Och det är ju intressant att de sprider ut poänggörandet. Alla Joakim Fagervall får man väl ändå säga. På något sätt.
Mm.
Och det kanske är det som kommer att vara någon slags segerrecept, att man har ett hyfsat jämnt lag som mal är på. Men vad har du att säga, vad har du sett mycket i Djurgården? Alltså är de vad vi trodde innan att de var?
Nej, det vet jag inte, men jag tycker att de, alltså visst att man har respekt för dem och att man liksom följer deras resultat, men jag är inte så där så att jag tänker att de är, alltså jag ser inte på Djurgården som man gjorde med HV. Nu ska vi ju komma ihåg att vi slog i HV i vår första match när vi mötte dem. Vi var det första laget som slog dem i fjol. Nu har ju Djurgården redan åkt på däng i den här säsongen. Både de har både, tror att de har, vi ska se, de har både en straff, de har en straffvinst, en straffförlust och så de har en övertidsvinst och sen har de en fulltidstorsk i år. Så att de är absolut inte oslagbar och jag tror att det är, jag har respekt för mina motståndare, men jag har inte samma respekt för dem som jag hade för HV i fjol.
Nej, men alltså inför fjolårets säsong var det ju att allt annat än att HV går upp är en praktknall.
Mm.
Och nu blev det ju så. Och vi har ju ältat det på längden på tvären och vi har en undersidan ribban från match 7. Men nu blev det inte så, utan HV gick upp programenligt. Vi gav dem en rejäl match om det den finalen. Men det är ju inte, som vi säger, samma känsla runt Djurgården. De kan mycket väl gå upp. Men jag tycker inte det är samma skräll och överraskning om de inte gör det. Förutsatt att de inte bombar in några feta värvningar under vintern, vilket är ganska troligt att de kanske gör. Men de har ett bra lag, men på papper är de inte alls samma känsla som i HV då, att de ska vara helt överlägsen. Det tycker jag inte.
Nej.
Jag noterar också att vi har gjort fler mål än dem. Och då har vi ändå i fyra matcher gjort ett mål eller mindre.
Ja, det har ju gått i stå för oss. Sådär, vi pratade om det för något, förra avsnittet när vi hade Elin med. Att vi har inte pejsat så bra på effektiviteten.
Nej.
Och då kan vi konstatera att Djurgården har haft samma problem. Men de har 4 poäng mer än oss. Vi har ju liksom fler förluster än dem. Det är egentligen det som är den stora skillnaden. Vi har en övertidsförlust. Vi har bara en match vi har spelat lika och sen har vi ju 3 förluster då.
Precis. Djurgården har släppt in minst mål 15 på 9 matcher och det är ju bra. Det är ju väldigt bra det. Men vi är 19, vi har inte heller släppt in super mycket. Samma som Kristianstad och ett mer än Mora då.
Mm.
Men det ska ju bli fruktansvärt roligt. Jag utgår ju från någon att det blir mer eller mindre fullsatt. Det kan jag inte tänka mig annat.
Nej, och jag hoppas ju att och det låter som att det är folk som åker ner. Både åker ner härifrån och sen även då att söderlövare kommer att sluta upp där. Och även mycket Umeåbor som bor i Stockholm och jobbar där och så som sluter upp också. Så jag tror att det kan bli ett ganska bra tryck från läktarhåll sett till Löven också. Vilket jag känner är lite grann ett måste. Och sno poäng på Hovet oavsett motstånd, det är alltid kul.
Ja, så är det. Vi ska väl ändå trivas med i den mån vi är favoriten av matchen vi spelar. Men det är ju också ibland en skön känsla att gå in som underdog. Det är ju, kan ju ibland slå i underläge, behöver inte vara någonting dåligt heller. Så att, ja, men det kommer att bli intressant. Vem tror du kommer att stå förresten?
Oj. Spontant ska jag säga att jag tror att Jonas står. Men vad vet man? Det kanske är en sån där match när det är det året som får kliva in också. Det är absolut inte omöjligt. Tänker jag. Jag tror en sån här match, så alla spelare är superviktiga. Absolut. Men jag tror ju att den här matchen är det superviktigt att Alexander Wiklund blir den grythund han kan vara och verkligen reta upp djurgårdarna och även att en som har blivit lite grann en personlig favorit för mig nu allt eftersom här, det är Gustav Poster. Jag tycker att han är ruskigt viktig för oss. Han är duktig på att vinna puck, han kan hålla i pucken även fast han har 2 gubbar på sig. Han lyckas på något sätt få med sig pucken. Så att jag tror att de två kommer nog ha en större och viktigare roll i en sån här match än vad vi kanske tänker på förhand att de ska ha. Vi tänker att det är våra poängspelare såklart som måste leverera stenhårt. Men jag tror att de två är också superviktiga i en sån här match. Och likadant med Joel Mustonen också. Han måste också kanske kliva fram lite mer i en sån här match. Med sin skridskoåkning och skapa oreda. Så att, nej, det, jag ser fram emot matchen. Jag hoppas att det ska bli en bra, jag hoppas att vi gör en bra insats. Och att vi kan stå emot så att det inte blir någon så här torsk med 6-0 eller något sånt. Det skulle vara riktigt tungt.
Nej, man vill ju inte vara med om någon genomklappning. Alltså en förlust kan ju, kan man ju på något vis ta. Men alltså, som du säger, att ja, men en förlust med en 5-6 mål, det, då blir det ju jobbigt. Nämnde Postler, han har ju säsonger såklart. Han har ju 4 säsonger i Djurgården. Mm. Så det, han känner till katakomberna på Hovet. Så han, ja, vet vart man ska i alla fall.
Precis.
Så.
Men nedsläpp 19-0-0. Forsa Löven.
Ja, verkligen. Nej, men vi är ju, vad det gäller målvakter så får vi väl tänka att i och med att det är ju matcher back-to-back. Alltså match direkt på lördag igen då. Att de står varsin får man väl utgå ifrån. Vem som står vilken är kanske inte så lätt att veta. Men det får man väl utgå ifrån.
Mm.
Och det är ju inte... Det är ju halv... Alltså, vi har bo i Västerbotten. Eller har bott i Västerbotten. Och pratar inte avstånd med oss. Men det är ju en bit till Västervik från Stockholm. Alltså man tänkte, det är ju snabba ryck. Alltså efter match och sen så mindre än ett dygn senare. Jag tror den matchen bara 18 lördag kväll.
Mm.
Om jag minns rätt. Man hoppas ju verkligen då att man kan tända till fast man har haft en sån urladdning som vi kan utgå från att den här Djurgårdsmatchen är, att man ändå kan tända till att göra något vettigt utav den matchen ändå.
Jag tror att det är nästan en fördel att vi spelar mot Djurgården först.
Oh ja.
Nu gick det ju bra för oss med Östersund, Modo, droppa back to back sist. En om det satt väl lite längre inne än vad man trodde i Östersunds matchen. Men jag tror att just den här helgen så är det fördelaktigt att vi spelar Djurgården först, att vi har fullt fokus på den, och att sen då Västervik blir lite mer av en, ja men att antingen blir det en chans till revansch att vi bara mosar dem, eller att vi kan åka ner och göra en gedigen insats igen på ner hos dem då. Så. Men vi får se vad som händer. Och Västervik, jag tyckte mig obehaglig varenda säsong. Vet inte riktigt vars man har dem heller. Så.
Nej, men det är ju för ett par år sedan när Kalin var där, så visste man ju då definitivt att de kommer alltid att vara väl coachade, och han gör bra grejer med de lag som han tränar. Ligger 11 och har ju inte varit superbra hittills så, eller det kanske de har varit utifrån förutsättningar. Det är en klubb, eller det är ganska många klubbar i Hockeyallsvenskan, är ju så att det är ju många klubbar är ju klubbar som spelare passerar, inte minst importer. Alltså lyckas de bra så vet ju Västervik att de här kommer ju inte att stanna. Men de har ju hittat den här Daniel Brickley. Jag hade aldrig hört talas om han förut. Visste du vem han var?
Nej.
Som han var det hur bra som helst. Jag menar, han kommer från Norfolk Admirals i ECHL. Och så är han helt grym. Han har gjort 12 poäng på 9 matcher. Som back dessutom. Så, men en sån kille, han är ju inte kvar nästa säsong om han fortsätter så här och är frisk. Det är ju givetvis så. Men det kan,
precis.
Det är ju topp 3 kallaste ishallar som jag varit i. Dit planerar jag inte att fara. Jag har inte möjlighet, annars skulle man kunna gjort någonting, att man sover över någonstans på något lämpligt ställe. Men nu blir det inte så. Men det vet alla som har varit dit som åskådare. Det är lång kalsong på, för det är kallt där. Men jag hoppas att Björklöven kan komma påkopplade dit och göra något vettigt utav det. Och, får man 6 poäng på de här två matcherna vore ju det kanon. Men jag är nöjd, eller om man nu kan säga så, man kan vara nöjd med en förlust. Men om man säger, tar man en vinst av 2, så får man väl ändå betrakta det som en godkänd helg, så att säga.
Ja, noterbart är att Västervik har 3 raka inför. Nu möter de ju ikväll, fredag, så möter de ju Västerås borta. Så att de har ju en lika lång resa som Björklöven har. ner. Men de kom i alla fall hem igen. Så. Men de har tre raka torsk. Och så innan, och kanske fyra nu då, om de, beroende på hur det går mot Västerås. Så att där finns det väl en hel revanschlusta också, såklart. Men ja, vi får se vad det blir. Det blir kul, kul med två matcher i rad. Och sen väntar ju då till veckan på onsdag så har vi Almtuna hemma.
Mm.
För att sen då om en vecka ta oss an Mora borta. Så det blir en spännande vecka. Jag tycker Almtuna är också. Kimby tillbaks där. Ja, det är svårlästa ska jag vilja säga. Att de är, det är, man vet inte riktigt vart man har dem. Men han får ihop gruppen. Så är det. Ledarskapet där är ruskigt vast.
Ja, men det känner vi ju till. Det har vi också konstaterat och pratat om många gånger. Att Kimbys del i vår rekordsäsong ska inte underskattas. Den var väldigt viktig. Så att, att han skulle kunna så att säga styra upp och få lite fason. Men det är som du säger, det är lite blanda och ge. Alltså de är väldigt bra att spela jämnt mot en del stora lag där man slår. Ja, nu går ju AIK inte superbra, men man har slagit dem i alla fall på förhand enligt av lagen som man tänkte ska ligga på övre halvan i alla fall. Men nu liksom torsk senast mot Östersund är ju kanske inte vad man hade räknat med innan om man hade gissat. Så det är väl lite vad det är. Det är fortfarande tidigt på säsongen, men i alla fall. Men liksom, alltså hemmamatcher ska vi ju vinna alla vi spelar. Det är ju måste. Någon annan utgångspunkt kan man ju inte ha. Inklusive den mot Almtuna, givetvis.
Ja, nej. Vi måste bygga upp så att vi är starka i vår hemmaborg, så är det bara. Och det har vi ju varit också, tycker jag. Det har ju varit några plattmatcher här, men jag tycker att vi totalt sett så brukar vi kunna varva igång, och med Green Devils i ryggen så har det ju lyft och blivit ännu bättre. Så. Ja, men ska vi lämna det där och så hoppar vi in och tar ett litet svep kring Division 1 norra?
Det tycker jag.
Ja, där har de ju spelat. Det är en lite haltande tabell. Ledande Piteå har spelat 7 matcher och likaså Vännäs har också spelat 7 matcher. Men nu tar här så ser vi då att Piteå leder på 16 poäng. Men med då 7 spelade matcher. Och tvåa ligger har vi Hudiksvall med bara endast 5 spelade matcher. Men har 13 poäng. Boden har likaså 13 poäng och har spelat 6 matcher. Sen då om vi vänder på och tittar i botten så har vi Kiruna AF sist. 5 raka torsk. De har minus 21 i målskillnad, gjort endast 8 mål på de här 5 matcherna. Örnsköldsvik har lyckats klämma till sig en vinst i alla fall. De är näst sist och så har vi Vännäs på 8:e plats. Men de har spelat 3 lika och 4 torsk och skramlat ihop till 5 poäng.
Är det inte lite grann, innan vi fortsätter och rent resultatmässigt och tabellt, att det finns 2 division 1-lag i Kiruna?
Ja, det är imponerande tycker jag. Det tycker jag. Vi har ju haft i och för sig, vi har ju haft när Teg har varit uppe och vänt i här, eller vi mötte dem ju i division 1, var det väl, vi spelade samtidigt som dem. Så det är klart att, men vi är ju en betydligt större stad också, så det är ju en annan sak än vad Kiruna är. Men det är, jag håller med dig, det är imponerande, och de har ju levererat en hel del bra hockeyspelare historiskt sett, får vi säga.
Precis, men vad har du koll liksom på division 1, att du följer den i någon utsträckning?
Jag brukar vara inne och kolla lite resultat emellanåt. Det har jag varit och gjort. Men inte mer än så. Utan det har varit någon gång sedan man har sett någon notis i tidningen att någon har slagit. Ja, men då har man kollat lite mer kring det. Men inte mer än så. Det har jag inte gjort. Men vi kan ju konstatera att Hudiksvall går ju fortsatt bra. De har inte förlorat någon match. De har en övertidsförlust vad jag kan se. Eller om det är en straff förlust kanske vi ska säga att det är.
Jag noterar att den interna poängligan i Piteå leds ut av Björklund med bekantningen Joakim Högberg. Minns han?
Ja.
Han gjorde en säsong 16-17, 51 matcher och 20 poäng hos oss. Rightare. Han gjort 16.
Ganska snabb tror jag.
Han har gjort 16 poäng på 6 matcher. Ja, men jag vill minnas att man tyckte han var bra. Och att det var, eller vad ja. Man tyckte att det var en bra värvning då.
Tror vi värvar inte han från typ Tingsryd eller något sånt?
Jo, det måste det ha varit.
För jag minns de hade ett par snabbskrin. För jag vill minnas att han var ganska snabb.
Ja, då, han spelade Tingsryd förr. Jo, men det minns jag. Och det jag kollade nu också. Ja, men det gjorde han. Han kom från Tingsryd till oss. Gjorde bara en säsong där. Annars har han varit framförallt norrbar. Ja, han har gjort några matcher i Almtuna också. Men annars har han mest varit i Norrbotten trogen.
Mm. Precis. Nej, men som sagt, vi har ju, det är 10 lag i division 1 norra, och där är det som sagt var Piteå toppar tabellen före Hudik och Boden, och sen har vi Kiruna IF på fjärde plats, Sundsvall på femte ovanför strecket då, och det är väl de här som blir då, sen blir väl ja, det slås väl ihop då efter jul eller hur det nu funkar det där, och sen har vi då Teg på sjätte plats, Kalix sjunde, Vännäs åttonde, Örnsköldsvik nionde och Kiruna AIF på tionde plats. Och vi återkommer i kommande avsnitt med de andra hockeyettan.
Men alltså, serien. Jag måste väl ändå säga att hockeyspelare som spelar i division 1 måste ju vara liksom riktiga sanna hjältar. Alltså det kan ju inte vara superglamoröst att åka buss från Kiruna till exempel till Örnsköldsvik för att lira division 1 inför 12 åskådare där och sen fara hem.
Nej, verkligen
det
väl, inte.
Liksom, jag kan inte tänka mig heller att det finns så mycket ekonomi. Liksom. Du får en backläsk och en korvring för besväret. Och så, ja, nej, men det finns någonting fint i entusiasmen som måste finnas hos spelare som ändå tycker att det är kul. Det är klart att man kan ha ambitioner i division 1 också likväl som alla andra. Det är inte det vi säger. Det är det jag säger. Men man imponeras ändå. Östersund gick upp från den här serien. Det var väl liksom den här taken som många har att den norra ska vara sämst utav division 1-serierna. Det har vi ju inte sett än. Men Hudiksvall gick ju långt i fjol och de går väl för år igen. Och Piteå har väl alltid haft i någon mening någon slags ambition om att ja, de har ju spelat i Allsvenskan tidigare. Jag minns att jag har ju varit i Piteå och sett dem.
Mm.
Fin hall har de för övrigt, vad jag vill minnas.
Mm. Ja, intressant. Men det ska bli kul att följa upp det här lite med jämna mellanrum. Hur det tuffar på i hockeyetan också.
Verkligen.
Och så. Ja, Josef. Jag tror vi hoppar in i ett lite allvarligare segment. Men take us away.
Ja, nej men det har väl nog inte undgått någon att Börje Salming här för, ja det var väl augusti tror jag, så ja men blev det att man berättade att han hade ALS. Och sen så kom det en intervju här bara för någon dag sedan. Jag ska ärligt säga, jag såg inte hela, jag stängde av, jag pallade inte. Jag tyckte det var så hjärtskärande, tragiskt, och han gör tummen upp och man säger, han kan ju inte prata längre. ALS är väl en sjukdom som gör att nervbanor, om jag nu minns rätt, alltså nervbanorna till musklerna liksom slutar fungera, så att ja, kroppen slutar fungera och till slut så tar det andningen. Men vi tänkte så här då, att alltså Börje Salming är ju att betrakta som en av de största svenska ishockeyspelarna genom tiden, och jag tycker att vi ska ha någon slags heder och tribute till honom. Han är född 1951, och han var ju en av pionjärerna som gick till den här, eller man ska säga så här, han debuterade i Kiruna, han var ju väldigt ung, han debuterade 1967 redan, alltså han var 16 år när han började spela A-lagshockey, och sen så gick han till Brynäs och gjorde 3 säsonger där, 2 SM-guld, Men sen så gick han 1973 till Toronto Maple Leafs. Och det är ju, alltså, vi vill ju hedra historien. Det här började ju vara länge sedan. Men det här var ju helt pionjärt. Det var inte många europeer som hade provat NHL. Än mindre de som hade lyckats. Men han är ju en av de här spelarna som har öppnat dörren för det vi i någon mening kan se idag. Där det är fullständigt självklart att de allra bästa spelarna, vart de än kommer från i världen, spelar i NHL. Men det är ju helt otroligt vilken spelare det var. Han är den första svensken som är invald i NHL Hall of Fame. Han gjorde 1229 matcher i NHL. 836 poäng. Han gjorde alla säsonger. Han spelade 17 säsonger. 16 av dem spelade i Toronto Maple Leafs. Någon oklar lösning. Den sista säsongen spelade i Detroit. Jag tror att dealen där då var att han inte skulle behöva träna så mycket. Utan egentligen bara spela matcher och spela på rutin. Men så var det. Men han är ju en full, kallas för The King. Han är ju en fullständig legend i Toronto. Och han har sin tröja hissad där. Så det är bara att lyfta på alla hattar som finns till en sån spelare. Han var finalist som rookie. Alltså Calder Trophy-finalist. Han var Norris Trophy-finalist 4 gånger. Han vann aldrig den utmärkelsen. Och det är i och för sig inte helt enkelt när du är samtida med sådana som liksom Bobby Orr, Dennis Potvin och Paul Coffey och Ray Bourque. Alltså det är hård konkurrens. Det finns många bra spelare. Men en sak som han är känd för, som många brukar nämna, är ju turneringen Canada Cup som gick några gånger. Som är liksom kanske kvalitativt den bästa landslagsturneringen som någonsin har spelat. Så 1976 så spelade Sverige Canada Cup i Toronto. Och han fick ju då, när man då kör line-up där, så är det ju ett klassiskt klipp som jag rekommenderar alla människor att se. Han får en stående ovation i Toronto. Då om inte förr så dyker det ju upp för europeer och inte minst då såklart svenskar. Hur otroligt stor och älskad Börje Salming var i Toronto. Men vad har du på Börje Salming?
Jag är ju, dels är jag kanske lite för ung, för att jag har ju som inga minnen från det jag var liten av honom så, utan det har ju som mer kommit med sitt idrottsliga intresse, att man har liksom gjort, ja, man har tittat bakåt på honom. Jag vet att det kom en bok med honom någon gång där på 90-talet där det bland annat stod hur många stygn han hade fått sy i ansiktet. Han var ju en sargad men fruktansvärt hård spelare på så vis. Och jag vet att jag hade en klasskompis som gjorde specialarbete just kring Börje Salming, som grottade ner sig i det där. Så att det är väl egentligen det jag har. Men sen är han ju, man har ju som förstått, ju mer man har läst om honom och sett klipp och sådana saker, hur fruktansvärt stor han var, framförallt där borta i Kanada. Så att, och det som nu han har drabbats av, ALS är en fruktansvärt vidrig sjukdom. Och just på det sättet som den bryter ner kroppen är ju hemsk. Och det är tragiskt, och det har ju, verkar ha gått väldigt fort också för Börje, tyvärr. Som då nu har gjort att han har tappat språket, tyvärr. Och samma, precis som du sa, jag hade fruktansvärt jobb. Det var jobbigt att se det där klippet. En någon som alltid har varit så ödmjuk och som så framåt och så påslag, alltså så på mot att träffa nya människor, så är det fruktansvärt jobbigt att se det som nu sker, att han det var tufft att se den intervjun. Och det, ja, vi får se vart det där tar vägen någonstans. Men Börje är ju en av våra absolut största, om inte den största, hockeyspelaren vi har haft hittills. För mig är han topp 3. Och jag lider så fruktansvärt med familjen. Han har passerat 70-strecket, men det hjälps ju inte att man blandar in den delen i det, utan man blir det berör en hårt, och alla andra människor också som förmodligen drabbas av den här vidriga sjukdomen. Så
ja, men så är det ju verkligen, och det Han önskar ju inte sin värsta ovän det här. Något mer, om man nu kan säga, värdigare sätt att på något vis avsluta sitt liv på. För men det här kommer jag ta hans liv ju. Det är ju inga hemligheter, ja. Utan det här han kommer inte att leva särskilt länge till. När det här är liksom så galopperande att taga. Men en riktig, det som är så märkligt, han är en riktig hårding. Läs man bara hans skador. Ja, men var och varannat har lossna. Han har 5 tänder utslagna, han har en brygga. Han har 50% nedsatt syn på ett öga för han har fått en klubba. Han har ett ärr från pannan över ögat till mungipan. 300 stygn. Brutit näsben 5 gånger, sydd och tillrättalagd ytterligare några gånger. Ögonbrynen är sydd över 20 gånger. Listan kan man hålla på länge som helst. Axlarna har gått ur led. Lungan har ju... Han fått slagskott så lungan har liksom gått hål på. Alltså det är... Man tänker att han ens sitter ihop överhuvudtaget. Hockeyn var hårdare för på ett sätt. Men också var de ju... Vad ska jag säga? Han var ju så hänsynslös. Han var ju en sån där människa som... Lite som Rahimi. Det står 5-1. Men det är klart att jag ska täcka skott. Det är en sån här som var, han var inte snäll mot sin kropp helt enkelt. Ja, så att det är en riktig legend och riktig. Han gjorde 3 säsonger i Sverige i slutet på sin karriär. Han gjorde 3 säsonger i AIK. Och jag har faktiskt sett honom live en match där 1992, i den tredje match om man nu ska vara petnoga. Ett derby mellan AIK och Djurgården där AIK vinner med 3-0. Och det klippet finns på tuben. Och där är det ju, man kan se liksom som en detalj. AIK leder med 2-0. Han slänger sig för att få ut pucken i zon som också då blir nazist till, ja, den som AIK till AIKs 3-0. Alltså han var en fantastisk hockeyspelare och han är en legend. Och som sagt, vi lyfter på alla hattar och tycker det är vansinnigt trist att den här sjukdomen har drabbat honom. Men vi minns honom för den fantastiska hockeyspelare han var. Den pionjär han var och den dörren han öppnade för många andra. Och det är vi för alltid tacksamma för. Vi drar ett svep genom idrotts-Sverige eller idrottens värld i övrigt. Jag nämnde ju tidigare att jag just ikväll när vi spelade in det här var på Stora Valla. Jag och 3300 till som var och tittade på Degerfors IFK Göteborg. Och IFK Göteborg tar ju ledning genom Marcus Berg. För övrigt en klassspelare måste man ju säga. Man märker att IFK Göteborg har egentligen en chans att spela matchen tycker jag. Och det är ju den. Men det smäller ju direkt när han fick möjlighet. Så det står 1-0 i paus till dem. Men sen så tycker jag inte att det är något snack. Degerfors kom ut på kopplade i andra halvlek. Och sen så tar man över och vänt på steken där. Så det tycker jag är fantastiskt roligt. Det börjar tajta till sig i fotbollssvenskan i övrigt. Alltså det är bara 3 matcher kvar. BK Häcken har ju 6 poäng ner till övriga. Så att allt annat än guld för dem nu är ju en riktig kväll. Och det blir ju första SM-guld för dem i så fall. Vilket jag kan ju också tycka är lite roligt att det finns en möjlighet för vilka klubbar som helst. Höll jag på att säga att kunna. Alltså drömmen lever för ganska många klubbar om man tänker att några sådana vinner. Det är ju inte lika stor skräll som att Leicester City går och vinner Premier League. Men det är ändå sett till vilken budget man har, sett till vilka förutsättningar man har, så är det. Häcken är ju för övrigt alltså betjänt av Gothia Cup, så att ekonomin har inte varit Häckens stora problem. Man har ganska mycket pengar på jämfört med andra. Men jag tyckte du måste kamma ner på Stora Valla någon gång. Stå där och frys.
Ja, då, jag tror att ska jag komma ner dit så blir det under sommaren, så det får vara varmt i sådana fall. Men jag absolut gärna, det skulle vara fantastiskt roligt. Live-fotboll är ju... Det var länge sedan jag såg live-fotboll på så vis. Jag ser mina barn spela sina matcher såklart. Men just på högre nivå så var det länge sedan jag såg live-fotboll. Men det är roligt ändå att se det live också. Det hjälps ju inte. Men man har inte tid med allt. Sådär. Men jag tittade igen på tabellen och det är ju Det är tajt både, nu har ju, ja, Häcken har ju ryckt lite grann i toppen, det kan vi konstatera. Och än om det inte räcker med att kanske, vad var det, 3 matcher kvar, så kanske de, ja, för att säkra seriesegern behöver de 4 poäng till, kan man väl konstatera. Men det ska väl mycket till att de kanske ska tappa den där nu på de matcher som är kvar. Djurgården måste ju gå rent, kan vi väl konstatera, och att Häcken bara tar ja, 1 poäng till egentligen.
Ja, alltså det krävs ju något exceptionellt, måste man säga. Och framförallt är det så, alltså det, matematiken är ju en sak, men framförallt så är ju Häcken så bra. Alltså Häcken slog AIK igår, var det väl, när vi spelade in det här. Och de har ju, de darrar ju lite på manschetten. Degerfors hade ett kryss borta mot Häcken för ett par omgångar sedan, eller några omgångar sedan. Men efter det så Häcken slog, ja, AIK borta. Man slog ju Djurgården borta. Också i liksom en riktig topp stridsmatch där. Så att man har ju liksom tagit ihop det, så att säga. Djurgården räddade ju säsongen tills vidare, i alla fall ett tag ikväll. Man vann med 3-2 men låg under med 2-0. Alltså borta mot Malmö. Så det var ju starkt. Och de har ju också Europaspel att tänka på. Det är väl det här som man har sagt 1 miljon gånger, att det är svårt för svenska lag att spela både i Europa och vinna ligan samtidigt. Det gör man inte särskilt ofta.
Nej. Det vi kan konstatera är väl så här. BK Häcken ska ju möta Malmö i nästa omgången på söndag. Hemma. Medan Djurgården på måndag spelar hemma mot Sundsvall. Och Sundsvall är ju redan, de är ju klara för att åka ur. Och det har de väl varit ganska länge. Så att sätter i alla fall den matchen, så har ju kanske Häcken ett tuffare schema den närmsta omgången. Men sen har ju även Häcken har ju IFK Göteborg borta. Det kanske inte heller är bara att åka dit och ta poäng där heller. Så att, nej, det är som ett getingbo. Det är det jag har tyckt om med fotbollssvenskan, att det har levt så länge, långt in i säsongen. Och det är väl först nu egentligen med 3 matcher kvar som vi kan, ja, mer eller mindre säga att BK Häcken kanske kommer att ta det här till slut ändå. Men det tycker jag är roligt. I alla fall i toppen. Däremot i botten så kan vi väl konstatera. Jag sticker ut hakan och säger att det blir Helsingborg och Giffarna som åker ur.
Ja, Sundsvall är ju matematiskt klar att åka ur.
Ja.
Och Degerfors har ju 9 poäng upp på 3 matcher mot Helsingborg. Och möter ju Helsingborg nästa match.
Precis, och dessutom så skiljer det 6 mål i målskillnad också. Så att jag tror att, ja, det ska mycket till att Helsingborg ska klättra förbi.
Nej, men det kommer det ju inte hända, det tror inte jag heller. Utan, jag tror att Degerfors kommer ta poäng mot Helsingborg. Det är sånt här, ja, men ett fint 0-0 borta kryss en sån gång kan ju vara någonting vackert. Höll på att säga. Men sen så kan man också snegla uppåt för Degerfors del. Det är bara 2 poäng som skiljer till Varberg. Så det vore ju kanon om man till och med skulle kunna lösa det den vägen. För kval, det vet alla. Alltså kval, det är inte lätt. Halmstad rök på kval i fjol, var det väl. Och de hade vi, hoppas jag, knappt varit på kvalplats under hela säsongen, höll på att säga. Ja, nu minns jag inte. Det här kan säkert nog rätta oss i så fall. Nej, men ett kval. Det är hemma och borta. Det behövs inte så mycket. Du möter ett lag från Superettan som har vunnit hela säsongen. Även fast du på alla sätt kan tyckas vara bättre, så det är lite för osäkert. Jag tror ju att Degerfors skulle lösa ett kval om man hamnade där. Men det vore ju ännu bättre om man skulle lyckas med att klara sig undan därifrån. Det som ska sägas med Degerfors då, det kan bli mycket prat om dem, men jag följer dem närmast. Det är att man har lånat in 2 spelare under säsong. De lånar in en mittback som heter Gustav Lagerbjälke, och han har varit så fruktansvärt bra. Alltså han gör ju ett mål till exempel då idag. Och det är, ja, men han är en riktig mittbackschef som har styrt upp det andra. Och har ju liksom försvaret övrigt kunnat styras upp på ett annat vis när, ja, men allting jackar i och liksom hamnar på rätt plats. Och sen så har man också lånat en kille som heter Omar Faraj, en mer offensiv spelare som han var. Jag tycker han var bäst på planen då. Han gjorde inget mål. Men han springer och han river och han sliter och sådana killar gör att det blir mycket lättare för alla andra. Så att ja, jag hoppas att det kommer att ordna sig för Degerfors. Såklart.
Ja.
Men i övrigt, vi måste väl ändå säga att det var ju skönt, även om det inte kanske har någon större skillnad på vars titeln hamnar, så är det skönt att Liverpool slog Manchester City, måste man säga.
Helt klart. Det tycker jag. Det var en superviktig pinne. Eller pinnar vi fick där. De där tre poängerna kommer att göra stor skillnad för oss. Tror jag. Och även för gruppen som sådan att kunna vinna den matchen. Och en match där Klopp drog på sig ett rött kort. Säg vad man vill om den. Men domaren var inte bra den där matchen, tycker jag.
Nej. Nej, men vi kan väl knyta ihop det också. För det är ju mycket reaktioner man har fått för domarinsatsen när AIK-matchen här. Den var ju inte heller top notch, tycker jag.
Nej.
Och det är lätt att sitta här bakom en mikrofon och gnälla, men det borde kunna vara bättre än vad det är. Jag tycker det. Och vi har ju i de första avsnitten vi spelade in i våras, så var vi inne på det mycket, att man tycker att det är, man ställer sig frågan hur det arbetas med domartillsättningar och dömningar och utbildningar. Och det är som att de åtgärder som förs gör ju mycket för det, för domarnas skull. Och det är klart att vi fattar att det är en utsatt position. Men och man har ju fått det till att det är en arbetsmiljöfråga, vilket det är. En arbetsmiljöfråga för domare, men det är också en arbetsmiljöfråga för spelare. Och den aspekten tycker man lyft alldeles för sällan. Nu vann vi matchen, så det gick bra i alla fall på så sätt. Men det är för klent. Det är också en situation där man kan missa, men man ska kunna missa, ja, men när pucken är ute 30 cm. Och det ändå blir offside. Typ då. Mm. Och det är lätt att peka på små saker. Men man skulle önska att det fanns en större transparens och kanske en visst mått av självkritik. Kanske inte från enskilda domare per se, men snarare från förbundshåll. Men det är ju som att vad som än händer, Wettergren som är väl domarchef för Hockeyn Svenska, du får ju aldrig han att yppa ett enda ord om att vi kanske behöver bli bättre och duktigare.
Nej, precis. Och det i sig är ju lite sorgligt att skyddas. Sen kanske det ifrågasätts internt, men man tycker att någonstans borde det väl kunna vara sunt att man kan ut och säga, men vi måste bli bättre som grupp. Vi domare också, såklart. Men det sägs ju aldrig.
Nej.
Tyvärr. Men ja, det är vi ska inte fastna i gnällträsket där heller, men vi kan konstatera att jag tyckte att det var inte en jättebra insats från deras håll. Men nog om det. Jag säger så här, Forsalöven, 3 poäng ikväll på Hovet skulle vara fint. Och så väl möt nästa vecka, Josef.
Ja, men vi säger så. Ha det så gott.
Hej, hej.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.